Alltså för mig är bistånd, det är mycket viktigare än bara någonting vi så här betalar ut och sen är det klart. Vad är det för passivt liksom syn på detta? Utan det här är ju en form av samarbete med de här länderna, och då måste vi hela tiden följa upp så att pengarna används effektivt. Vi har nolltolerans nu mot korruption till exempel.
Den 14 december förra året presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en ny strategisk inriktning för svenskt bistånd. Biståndet ska präglas av frihet, egenmakt och hållbar tillväxt. Vad betyder det rent konkret? För att ta reda på det så har jag bjudit in Johan Forssell som är Sveriges biståndsminister till Uppskattat. Varmt välkommen till Uppskattat, Johan.
Stort tack, kul att vara här.
Jättetrevligt att ha dig med, och vi gör ju nu faktiskt podden här från UD. Vi brukar ju sitta hos oss på Sveavägen, men idag är vi faktiskt på externt besök. Lite pampigare lokaler får man säga. En ny strategisk inriktning för svenskt bistånd. Varför behövdes det? Vad var det som var fel tidigare?
Ja, det finns ju väldigt många anledningar till det. Och vi fick ju väljarnas förtroende då i valet för snart 1,5 år sedan att göra förändringar i biståndspolitiken. Det här har ju varit ett område som traditionellt sett har varit väldigt rött, får man ju säga. Det var ju tidigare socialdemokratiska, men även de, i och för sig miljöpartistiska biståndsministrar. Och det finns en lång rad olika utmaningar och det finns en lång rad olika problem också. Så att vi kommer in här med ny energi, med ny fart. Vi vill förändra. Vi vill göra biståndet mer effektivt. Vi vill uppnå bättre resultat än tidigare. Vi vill öka transparensen. Och som sagt, vi för in en hel del nya perspektiv, till exempel det här med att ibland har det låtit i biståndsdebatten som att de här pengarna som skattebetalarna lägger på bistånd just inte kommer från skattebetalarna, utan att de kommer så att säga nästan bara ramlar ned från himlen. Men vi ska komma ihåg en sak, och det är lärare, det är sjuksköterskor, det är poliser som har jobbat ihop 56 miljarder kronor. Och de har faktiskt rätt att få veta att deras pengar används just på ett effektivt sätt, att de inte försvinner på saker och ting som inte är effektivt eller onödig administration etc. Så att det är ett väldigt viktigt perspektiv för mig som biståndsminister att säkerställa just att pengarna når fram. Och det handlar inte bara om skattebetalarna, att de ska kunna känna sig trygga med det, utan också att, jag menar, oavsett om man vill ha mycket bistånd eller lite bistånd, så borde alla kunna enas om att pengarna ska nå fram till människor i nöd. Det är ju så här själva grunden med att ha bistånd.
Och så har det inte alltid varit alltså?
Nej, jag kan bara konstatera att pengar har ibland använts på andra sätt med oklar nytta. Mycket i administration. Vi har räknat antalet mål i biståndspolitiken till exempel. Det finns en siffra som säger att det har varit 700 mål. En annan som säger att det har varit 400 mål. Jag vet inte, men det är fortfarande väldigt många mål. Det är klart att det där sätter väl fingret på någonting. Att under en lång rad år har det varit viktigare att betala ut så mycket pengar som möjligt. Snarare än att ställa sig frågan, hur ser vi till att pengarna används så effektivt som möjligt? Och det förändrar vi nu.
Härligt. Jag tycker att det är intressant, för det här, när man tittar på framgångsrika kommuner till exempel, de som är effektiva i sin förvaltning, de har ju väldigt få och tydliga mål.
Exakt.
Och 400 mål eller 700 kan inte bli tydliga. Det går inte att hålla reda. Det går inte att ha så många mål i huvudet. Har svensk biståndspolitik sen liksom urminnes tid, åtminstone sen 60-70-talet, präglats av ungefär samma syn som ni nu ger upp med, eller har det funnits andra skiften tidigare?
Jo, men det har väl i och för sig funnits. Man ska komma ihåg att vi hade ju en alliansregering under 8 års tid som ändå satte sin prägel på det här. Och man gjorde väldigt mycket gott. Man till exempel minskade antalet samarbetsländer då. Att säga att biståndet inte ska vara överallt och göra allting samtidigt. Gunilla Carlsson införde också det här som heter Open Aid, som innebär då att man som enskild skattebetalare faktiskt kan gå in och titta på Sidas hemsida och se vart tar pengarna vägen. Men det är ju ganska länge sedan, och det har ju runnit en del vatten under broarna sedan dess. Det vi tittar på nu, eller det vi möttes av när vi kom in här då hösten 22, det var ju att det fortfarande är väldigt spretigt. Det är väldigt oklart vilka mål man egentligen jobbar mot. Lite förenklat kan man säga att svensk bistånd gör allting överallt. Och det vi nu då lägger fram i vår reformagenda för biståndet, det skulle jag säga, det är de största förändringarna i svensk biståndspolitik i modern tid. kanske någonsin. En hel del kommer ju fortsätta vara som det alltid har varit. Jag menar, till exempel hjälpa människor i nöd, mat, vatten, mediciner. Det tycker vi, det finns ingen partiskiljande uppfattning. Men just det här att faktiskt ställa krav på resultat, på kvalitet, på effektivitet. Det har inte gjorts tillräckligt mycket tidigare och det ändrar vi nu på.
Och det kan man ju tänka sig, som du sa, att även om man då är för ett omfattande bistånd så borde ju det vara i fokus, att pengarna gör skillnad. Inte hur mycket som spenderas utan vad som åstadkoms för pengarna.
Nej, men jag, precis så. Därför är jag faktiskt förvånad över att vi får så mycket kritik i den delen när vi just säger att ja, men det ska vara resultaten som står i fokus. Och för mig är bistånd, det är mycket viktigare än bara någonting vi så här betalar ut och sen är det klart. Mm. Vad är det för passivt liksom, syn på detta? Utan det här är ju en form av samarbete med de här länderna och då måste vi hela tiden följa upp så att pengarna används effektivt. Vi har nolltolerans nu mot korruption till exempel. Mm.
Och så har det inte varit tidigare?
Det finns ingen som tycker korruption är bra, men det handlar ju om var man lägger fokus någonstans. Och fokus har varit mer på att betala ut, att värna ett 1%-mål. Snarare än att ställa sig frågan hur används pengarna och hur når vi rätt resultat. Når vi överhuvudtaget resultat? Mm. När man till exempel tittar på vissa utvärderingar som har gjorts i en del samarbetsländer där Sverige har varit under flera decennier så är det ju tydligt svart på vitt att resultaten är, ibland är de inte synliga överhuvudtaget. Och då kan man ställa sig en fråga och det är ju liksom, ska man fortsätta att göra som man alltid har gjort? Ja, då kommer det fortsätta vara ungefär som det är idag. Eller så kan man förändra. Och en sån tydlig förändring vi har gjort är just att jag är ju både bistånds- och handelsminister. Mm. Vi vill väva ihop de här två områdena, hitta synergier. Bistånd, brukar jag säga, det kan ju vara väldigt effektivt för att bekämpa fattigdom. Men för att bygga vägar till välstånd, då är det ju helt andra saker som måste in. Det är marknadsekonomi, handel, entreprenörskap, innovation, rättsstat.
Och de länder som har gått väldigt bra är ju, som har gjort stora förändringar som Sydkorea eller så, är väl inte de största mottagarna av bistånd, medan många biståndsmottagande länder faktiskt har haft en ganska knackig demokrati och utveckling av välstånd.
Nej, men det är bara att konstatera att många länder som Sverige har gett väldigt, väldigt stora summor bistånd till under väldigt många år, de fortsätter att vara lika fattiga idag. Medan länder som till exempel vårt eget land, jag menar, det var inte bistånd som gjorde Sverige rikt, det var handel. Och det var just satsningar på innovation och på företagande har ju lyckats betydligt bättre. Så att vi för in det perspektivet också, bryta ner de här murarna som jag skulle vilja säga att det har varit, inte minst kulturellt ibland, där man har sagt att bistånd är bistånd och handel är handel. Det är väldigt, väldigt omodern syn skulle jag säga, och det förändrar vi nu också.
Och inte fokus på, det är ju inte ögonen på bollen. Fokus måste ju vara vad man ska åstadkomma. Inte i första hand vilka verktyg man använder, utan vad ambitionen är.
Ja visst.
Förutom att stödet då till Ukraina har ökat rejält med anledning av Rysslands anfallskrig. Vad vill ni göra mer? Vad är det för andra grepp som ska tas?
Ja, men det viktigaste saken då, det är just att hitta synergier mellan bistånd och handel. Att mycket mer modern form av bistånd. Jag är helt övertygad om att vi har ju några av världens bästa företag i Sverige. De är världsledande. Det är helt otroligt egentligen hur för ett litet land med bara 10 miljoner människor. Jag är helt övertygad om att det är ett otroligt resursslöseri att inte bättre använda dem i vårt utvecklingssamarbete. Jag menar, ta bara den gröna omställningen till exempel. Det är klart att vi ska använda våra svenska företag i den. Eller hälsovårdssatsningar som är en stor del av vårt arbete i Afrika. Och då måste vi hitta sätt att få in företagen. Att de inte ska mötas av en stängd dörr. Och säga att nu ska vi göra som vi alltid har gjort. Och det förändrar vi nu den här. Till exempel så finansierar vi ju då satsningar då på innovation och på handelsfrämjande. Med hjälp av biståndspengar. För att börja bygga upp en handel med de här länderna. Och det är någonting som de själva efterfrågar. Det är faktiskt väldigt sällan när jag är ute i biståndsmottagarländer som länderna ber om mer bistånd. Utan de vill stå på egna ben. Mm. De vill ha jobb och arbetstillfällen. Kom hit med era företag. Mm. Ja, men då måste vi ju se till att det sker också. Så det är en väldigt viktig stor sak här. Sen är det ett uthålligt stöd till Ukraina som du nämnde. Ukraina blir ju nu den största mottagaren av svensk bistånd. Det är en enorm förändring på väldigt, väldigt kort tid som vi gör. Och det är ju ut efter en premiss som vi också för in i biståndet. Nämligen att när vi samarbetar med länder så måste ju det också vara utifrån så att säga, vår samlade svenska utrikespolitik. Var har vi intressen någonstans? Mm. Vilka länder vill vi samarbeta med? Behoven är ju oändliga. Mm. Men det där har man ibland tassat runt lite. Men för mig är det självklart att bistånd handlar dels om att bekämpa fattigdom, men det är också en del i vår samlade utrikespolitik. Vi har ett jättestort intresse av att Ukraina vinner det här kriget. Mm. Och då är det för mig självklart att vi ska ge just det här kraftfulla men också uthålliga stödet till Ukraina.
Ni har ju gjort andra förändringar i biståndspolitiken. Bland annat har ju 1%-målet skrotats. Varför var det fel och hur ser ambitionen ut nu framöver istället?
Jo, vi har ju lämnat 1%-målet och det är ju väldigt märkligt mål att betala ut en viss summa pengar snarare än att ha mål för vad man ska uppnå. Men så har det ju varit under lång tid och det blir väldigt märkligt. Plus att vi lever ju också i en tid där vi har rätt stora behov i Sverige, tror jag att de flesta håller med mig om. Så att vi lämnar det. Sen ska man ju säga att Sverige fortsätter att vara en generös givare. Det är ju få länder i världen som når upp till Sveriges nivå. Jag tror att FN har ju ett mål om 0,7% av BNI. Jag tror att det är 5 länder i världen som når upp till det. Sverige ett av dem.
Och det kommer vi fortsätta göra?
Ja, men det kommer vi göra. Vi har ju sagt, nu får vi ju då en fast ram på 56 miljarder kronor. Men det minskar ju i förhållande till BNI då, 0,85 eller något sånt där blir det då. Men jag tror att det här är viktigt både för att liksom markera att de här pengarna, så här, det är någon som har jobbat ihop dem. Mm. Och biståndet, så här, det är alltid en fördelning. Vill man lägga mer på bistånd får man lägga mindre på någonting annat. Och det är viktigt att liksom tydliggöra det.
Ibland det är en prioriteringsfråga.
Ja, det är en prioriteringsfråga. Mm. Och ibland har det inte låtit så i diskussionen, utan då har det låtit som att det här är pengar som kommer någon annanstans ifrån. Mm. Men det är inte det. Nej. Utan någon har jobbat ihop de här pengarna.
Du pratade tidigare om utvärdering om man uppnår mål. Riksrevisionen ska presentera en utredning i mars. Vad har du för förhoppningar på den?
Jag får se vad som står där i. Men jag tycker det är väldigt bra att det blir utvärderingar av biståndet. Vi behöver mer utvärderingar, mer kontroll och analys. Mm. Det här är ju ett jätteområde. Jag välkomnar att skattebetalarna granskar det här och tittar på det. Det är alltså 56 miljarder kronor varje år. Så vi behöver mer, och det är ju inte för att liksom jäklas med någon, utan det är ju för att se till att pengarna når fram, att vi använder det effektivt. Jag vill ju att, så här, jag är övertygad om att svenska skattebetalare vill vara med att hjälpa till om man känner sig trygg med att pengarna används på ett bra sätt. Men vi vill inte finansiera länder som är ointresserade av att bekämpa korruption till exempel, utan det ska kännas bra i bröstet när man går och lägger sig på kvällen. Och det är den typen av steg vi nu liksom tar fram. Så att vi tittar på alla de här granskningarna som har gjorts, och jag hoppas att det blir fler framöver.
Vi ska komma in lite på korruption om en stund, men innan det, kan man ge pengar till länder som motarbetar Sveriges intressen? Och sker det eller har det skett?
Ja, det har ju skett skulle jag säga. Och det är ju återigen utifrån den här tidigare gamla med vänsterparollen att bistånd ska inte vara förpliktigat med, eller förknippat med några krav, utan det ska vara någonting just vi ger och sen är det bra. För oss, vi har ju en helt annan inställning. Vi ser ju det här som att det ska vara ett samarbete. Alltså när vi samarbetar med länder, då bygger det på en förväntan om att de länderna ska vilja samarbeta med oss. Och det kan låta som en självklarhet. Ärligt talat, det är rätt mycket en självklarhet. Men i biståndspolitiken är det ju ett paradigmskifte, skulle jag säga. Ett sånt exempel, och som vi tar upp i den här reformagendan, det är ju att länder som alltså motarbetar en regelbaserad världsordning, de ska vi inte stödja med bistånd. Vad innebär då det? Ja, det innebär till exempel att vi kan ta Mali. Mali är ett land som stödjer Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Mali kommer inte att få något svenskt utvecklingsbistånd kommande år.
Och det är inte för att elak, utan det är av rent egenintresse.
Ja, det går inte att verka med biståndet på ett bra sätt i Mali. Det är väldigt svårt. Och med då en militärjunta som istället lutar sig mot Ryssland. Alltså vi måste få in den här typen av tankesätt, just att det är samarbeten som vi ska göra. Och när länder då gör olika val så kan det också få konsekvenser för vår vilja att samarbeta med dem. Och ett annat sånt exempel är just om man är ointresserad av att bekämpa korruption. Då. Mm. Ja, ska vi då vara där med svensk bistånd, eller kan vi använda pengarna mer effektivt någon annanstans?
Förra året, så 10 oktober, så frös regeringen biståndet till Palestina och gav Sida då i uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina. Den 1 december så konstaterade Sida själva då att inget svenskt bistånd hade gått till Hamas. Törs du vara säker på det, och är det rimligt att myndigheten utvärderar sig själv?
Ja, om vi backar bandet då, så efter Hamas fruktansvärda terrorattack 7 oktober i fjol, då sa jag redan samma dag egentligen att vi skulle göra en noggrann prövning av hela utvecklingsbeståndet till den palestinska myndigheten och till civilsamhällesorganisationer. Och man kan absolut fundera på det rimliga i att Sida fick det där uppdraget. Vi resonerade så här, att vi ville ha en genomlysning ganska fort. Skulle man lägga det på en annan myndighet, till exempel EBA, då skulle det ta kanske ett år eller två.
Och förlåt, våra lyssnare, EBA?
Jag är expertgruppen för biståndsanalys. Då. Och den tiden tyckte vi inte att vi riktigt hade så. Utan vi gav det här uppdraget till Sida att göra en ordentlig genomlysning. Och delvis har Sida gjort det, men man kan också konstatera att det var mer ett urval av aktörer man hade granskat, jag tror 5 av 42, än en fullständig genomlysning. Och man behöver också titta på hur kommunicerar de här aktörerna. Och för mig är frågan mycket bredare än bara så här, jag har pengar gått till Hamas. Nej, det hoppas jag verkligen inte att det har gjort. Men vi vill inte att svensk bistånd ens ska komma i närheten av aktörer som inte tar avstånd från terror. Och då handlar det om andra aktörer. Och då, vi kan ju se att det finns en del organisationer som till exempel ber en bön för martyrerna dagar efter terrorattacken. Det känns väldigt tveksamt om svensk bistånd ska finansiera den typen av organisationer. Så att vi har bett nu Sida inkomma med en kompletterande analys. Den ska vara klar 15 februari.
Hur ser det ut med bistånd till UNRWA? Alltså den palestinska flykting, FN-ledda flyktingorganisationen.
Ja, det är ju en organisation som Sverige då historiskt har varit en väldigt stor finansiär till. Vi har haft synpunkter både på kvaliteten ibland, men också att det har funnits då omvittnade problem inom delar av organisationen med att man inte har tydligt tagit ställning mot terror helt enkelt. Vi försöker vara konstruktiva där, vi är en del i ett arbete för att förbättra kvaliteten. Det handlar ju väldigt mycket om skolgång då för barn och ungdomar. Det finns ett antal problem, så är det definitivt. Sen är ju frågan, vad gör man istället då? En sån sak vi har pekat på, det är ju möjligheten att till exempel föra över den här verksamheten till annat FN-organ, UNHCR, den typen av steg.
Som hanterar flyktingfrågor för alla andra flyktingfrågor.
Ja, exakt, för att hitta det. Va? Men det är klart att det är inte enkelt, vill jag säga.
Men för det måste ju handla om att röra sig i gråzonen när man har med länder att göra som inte är antingen absolut inte är demokratier eller åtminstone inte är det fullt ut. Det måste vara väldigt svårt att verka om man vill undvika korruption till exempel.
Ja, det är ju det. Men jag tror samtidigt att man måste ha en glasklar linje där. Vi har nolltolerans mot korruption och vi har nolltolerans mot just att använda terror som politisk metod. Det handlar om förtroende för biståndspolitiken, men ärligt talat, det handlar också om det här andra perspektivet, nämligen att pengar som går till Gaza då i det här fallet, det syftar ju till att hjälpa män och kvinnor och barn, inte finansiera massa andra aktörer.
Hur ser det ut? Så redan 1997 så skrev Sune Persson en rapport som då, åtminstone en period hemligstämplades och sen gjordes offentlig. Och där konstaterade att den palestinska myndigheten var korrupt och att biståndspengar snarare hamnade i makthavares fickor snarare än gjorde nytta för medborgarna. Har vi kommit till rätta med de problemen då som gäller Västbanken snarare än Gaza?
Alltså, vi har ju inte kommit till rätta med korruptionen inom den palestinska myndigheten. Det är ju helt uppenbart. Men vi ger ju inget så här renodlat budgetstöd, pengar rakt in på kontot. Utan biståndet kanaliseras ju via andra aktörer. Civilsamhälle, FN-organ och så vidare. Men jag vill inte sticka under stol med att det finns stora problem här fortfarande. Och det är ju därför som vi gör den här. Vi valde ju då att frysa utvecklingsbeståndet. Samtidigt vill jag säga att vi också förstärkt det humanitära. Det är ju också så här att ingen är oberörd av tv-bilderna, kvinnor och barn i rasmassor som lider oerhört mycket. när barn ligger i rasmassor, då hjälper vi till med mat, vatten, mediciner, oavsett om det är Gaza eller någon annanstans i världen.
Och det verkar väl som en rimlig inriktning på biståndet. Den här intervjun hamnar ju både då i poddformat som du lyssnar på nu, men den kommer också vara med i vår tidning Sunt Förnuft nummer 1 för året, och då ser man så är den här bistånds granskningsrapporten från Riksrevisionen börjar ju då vara klar. Specifikt vilka vad tror du kommer att komma fram? Har du fått någon underhandsinformation eller presenteras allt då i slutet av mars?
Nej, jag har inte fått någon underhandsinformation, så det ska bli jättespännande. Mm. Men jag tror och hoppas att det kommer vara en gedigen analys med slutsatser framåt, och alltså vår ambition är ju att förändra, att uppnå resultat snarare än att lägga locket på och liksom bevara det gamla, utan så här, vi har ju fått ett mandat av svenska folket att göra just förändringar, och det tänker vi göra. Och väldigt mycket har hänt på det här dryga året. Väldigt mycket mer kommer att ske framöver.
Om vi ska, vår tid börjar löpa ut, men vi har ju fokuserat rätt mycket på det som har varit negativt bistånd. Men jag misstänker att det finns en rad positiva och glada exempel också. Var har du sett under din tid där biståndet faktiskt gjort nytta och skillnad och, som ett led då i den här förändringen av biståndspolitiken?
Ja, men det finns massor av exempel på det. Jag menar, inte minst det humanitära biståndet, det jag tror att gemene man faktiskt tänker på när man hör ordet bistånd. Alltså vatten, mediciner, nödbostäder. Det är ju egentligen bara en mindre del av den totala biståndsportföljen. Men jag tycker att den är jätteviktig. Den har vi faktiskt valt att förstärka. För vi ser ju vi ser globala kriser samtidigt, de blir fler. Vi ser faktiskt fler människor idag i fattigdom, alltså absolut fattigdom än tidigare, som inte har mat för dagen. Det tycker vi är jätteviktigt, att liksom vi ska dra vårt strå till att bekämpa det. Sen är ju Ukraina, tycker jag, ett jättestort exempel också. Vi kommer att vara en väldigt stor givare till Ukraina under många år framöver. Inte utan krav på kvalitet och kontroll, vill jag säga. För det finns problem även i Ukraina.
Och har brottats med stora problem av korruption.
Absolut. Sen tycker jag att de ändå är rätt duktiga, måste jag säga, på att ändå förändra saker och ting. Jag menar, det var ju en nyhet här för några månader sedan om att halva regeringen blev sparkad på grund av korruption. Och då kan man ju tänka så här, ja, herregud, vad är det här för land? Men man kan också tänka så här, men gud vad bra att det faktiskt blir en förändring. Mm. Halva regeringen sparkas för att de är korrupta. Rätt bra i den delen. Så att det kommer vi att fortsätta göra, för att Ukraina måste vinna det här kriget helt enkelt. Sen finns det också andra tematiska områden, inte minst det här med många unga flickor och kvinnor som ju lever i fruktansvärda miljöer, alltså med fruktansvärda gamla sedvänjor. Det kan vara alltså kvinnlig könsstympning etc. Det där måste vi dra vårt strå till stacken för att förändra. För det är ju inte bara en medicinsk fråga, det är ytterst en frihetsfråga. Mm.
Och det är väl också mödravård och säkra förlossningar är en sån fråga där bistånd faktiskt historiskt också från Sverige har gjort stor skillnad.
Ja, men verkligen. Och det är ju inte minst i stora delar av Afrika där vi kan se den typen av sedvänjor som tyvärr är på frammarsch. Och det vill ju vi förändra. Och det gör vi då både genom att hjälpa till med bistånd, men också i vår dialog med de här länderna på ett helt annat sätt än tidigare. Säga att är ni inte intresserade av att samarbeta med oss, då kommer vi att flytta vårt bistånd till andra länder. Och det, jag tror att det är vägen framåt för att uppnå resultat.
Mm. Spännande. Det ska bli intressant att följa ert fortsatta arbete. Tack så mycket, Johan, för att du gästade Uppskattat.
Tack för att du fick vara med.
Jätteroligt. Och Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan, och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app, och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter, så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Och vill också läsa reportaget eller intervjun här med vår biståndsminister Johan Forssell, så finns den i ett nummer av Sunt Förnuft som kommer ut i mars. Och då är det bara att bli medlem i Skattebetalarnas förening, så får man också se bilder och inte bara höra Johans stämma. Till nästa vecka, ha det så bra!